Kapitel 1. En delegation. Egwene vände sig bort från de båda musikanterna som stod och spelade i ett gathörn. En svettig kvinna som pustade i en lång flöjt och en rödbrusig kar med en niosträngad luta i famnen och letade sig med lätt hjärta fram genom trängseln. Solen stod högt på himlen, likt ett klot av smält guld, och gatstenarna var så heta att de nästan brände genom sulorna på hennes mjuka stövlar. Svetten föll i droppar från hennes nästipp. Sjalen kändes som en tung filt, trots att hon hade den löst hängande över armarna. Och det var så dammigt i luften att hon redan ville tvätta sig. Men likväl spelade ett leende på hennes läppar. En del av människorna sneglade på henne när de trodde att hon inte såg, vilket nästan fick henne att brista i skratt. Det var så de tittade på Ale. Folk såg vad de väntade sig att få se, och när de såg en kvinna i Ale-kläder la de inte märke till vare sig hennes längd eller färgen på hennes ögon. Krämarna och månglarna som ropade ut sina varor fick tävla med ropen från slaktare och ljusmakare, slamret från silversmedjor och krukmakerier och gnisslet från illa smorda julaxlar. Vagnförare och karar som ledde oxkärror hävdade i grova ordalag sin rätt att ta sig fram på lika villkor med mörkt lackade bärstolar och propra droskor med adelsvapen på dörrarna. Överallt fanns det musikanter, gycklare och akrobater. En samling bleka kvinnor med svärd och ridklänningar stegade förbi. De härmade hur de trodde att män uppförde sig, gav till alldeles för hesa skratt och trängde sig fram på ett sätt som strax skulle ha gett upphov till ett dussin slagsmål om de verkligen varit män. Egwene hörde klangen av en smedslägga mot ett städ. Överhuvudtaget var luften full av prat och ljud. Det är stadslarm som hon nästan hade glömt under tiden hos Ale. Kanske hade hon saknat det. Då skrattade hon faktiskt, mitt ute på gatan. Första gången hon hade hört larmet från en stor stad hade det nästan lamslagit henne. Ibland kändes det som om den storögda flicka hon varit då var någon annan. En kvinna som styrde fram sitt bruna sto genom vimlet vände sig om och tittade nyfiket på henne. Hästen hade små silverbjällror fastknutna i den långa manen och svansen, och än fler bjällror hade kvinnan själv i håret som nådde henne halvvägs ned på ryggen. Hon var söt och kunde inte ha varit äldre än Egwene, men hennes ansikte var hårt, blicken skarp, och vid hennes bälte hängde inte mindre än 6 knivar, varav en var nästan lika stor som en älkniv. En hornsökare, utan tvekan. En lång, stilig man i grön rock och med 2 svärd på ryggen tittade efter kvinnan när hon red förbi. Han var förmodligen ute i samma ärende. De verkade finnas överallt. När kvinnan på det bruna stoet försvann i trängseln vände mannen sig om och såg att Egwene tittade på honom. Med ett leende och ett plötsligt intresse i blicken rätade han på sina breda axlar och började gå mot henne. Egwene skyndade sig att sätta på sig sin allra kyligaste min. Ett försök att kombinera Sorillet när hon var som strängast med Joansange när hon fortfarande hade den ärmelintronandes ståla över axlarna. Han hejdade sig med förvånad uppsyn. När han vände sig bort hörde hon tydligt hur han brummade: "Fördömda Ale." Hon kunde inte låta bli att skratta igen, vilket han måste ha hört trots oväsendet, eftersom han stelnade till och skakade på huvudet. Däremot tittade han inte bakåt. Källan till hennes goda humör var tvåfaldig. Det ena var att de visa slutligen instämt i att promenader i staden skulle ge henne lika mycket motion som att gå runt utanför murarna. Särskilt Sorillet var oförstående inför att hon ville tillbringa en minut mer än nödvändigt med att trängas med en massa våtlänningar, särskilt om de var instängda innanför en mur. Allra mest berodde dock hennes glädje på att de sagt att nu när huvudvärken som gjort dem så brydda var helt försvunnen, hon hade inte lyckats dölja den helt, skulle hon snart få återvända till Tal Aaron Riord. Inte i tid för att övervara nästa möte, 3 nätter längre fram, men innan mötet därpå. Detta gjorde henne lättad på mer än ett sätt. Hon skulle inte längre behöva smyga till drömvärlden. Hon skulle inte längre behöva ta reda på allting själv. Hon skulle inte behöva vara skräckslagen för att de visa skulle ärtappa henne och vägra att lära henne mer. Hon skulle inte behöva ljuga mer. Visserligen hade det varit nödvändigt. Hon hade inte råd att öda bort någon tid. Det fanns så mycket att lära sig. Och hon kunde inte tro att hon skulle hinna med allting. Men det skulle de aldrig förstå. Här och var i vimlet syntes Ale, både i Cardinsor och Guy Shines vita skrudar. Guy Shine gick dit de blev skickade. Men för de andra kunde det mycket väl vara första gången de var innanför stadsmuren, och kanske även den sista. Ale tyckte tydligen inte om städer, även om det var många som kommit dit för 6 dagar sedan för att se på när Mangin hängdes. Det sades att han själv hade lagt snaran om sin hals med ett Ale-skämt om ifall repet skulle knäcka hans hals eller tvärtom. Hon hade hört flera Ale upprepa detta skämt, men aldrig någon som kommenterade hängningen. Rand hade tyckt om Mangin, det var hon säker på. Beryl Lane hade upplyst de visa om domen ungefär som om hon meddelat att deras tvätt skulle vara klar nästa dag, och de visa hade lyssnat på samma sätt. Egwene trodde inte att hon någonsin skulle begripa sig på Ale. Dessutom var hon rädd för att hon inte heller begrep sig på Rand längre. När det gällde Beryl Lane förstod Egwene henne allt för väl. Den kvinnan var bara intresserad av levande män. Med sådana tankar fick hon anstränga sig för att återkalla sitt goda lynne. Det var sannoliken inte svalare i staden än utanför muren. Utan vind och med så många människor tätt in på varandra var det kanske rent av varmare och nästan lika dammigt. Men hon slapp i varje fall traska runt utan att ha någonting annat att titta på än askan efter förporten. Om bara några dagar skulle hon kunna lära sig nya saker igen. Verkligen lära sig någonting. Den tanken fick leendet att återvända till hennes läppar. Hon stannade upp intill en senig illuminatör med fuktigt ansikte. Det var inte svårt att se vad han var eller hade varit. Hans tjocka mustasch täcktes visserligen inte av den genomskinliga slöja som Tara Bonier brukade bära. Men det räckte gott och väl med de säckiga byxorna med broderier längs benen och en lika löst sittande skjorta som var broderad över bröstet. Han sålde sångfåglar i grovt hoptotade burar. Efter att Shido hade bränt ned deras högkvarter här försökte många illuminatörer på olika sätt tjäna ihop till resan tillbaka till Terrabon. Jag har hört det från en fullständigt pålitlig källa, sa han just till en gråhårig kvinna i enkelt skuren mörkblå klänning. Utan tvekan en handelskvinna som bedrev sitt värv bland dem som väntade på bättre tider i Carrain. Hej, Sedena, viskade illuminatören i det han böjde sig fram över en av burarna. Har splittrats. Hej, Sedena är i krig mot varandra. Kvinnan nickade instämmande. Egwene slutade låtsas att hon var intresserad av en grönhättad fink och fortsatte vidare. Men var tvungen att skutta åt sidan när en trind lekare kom travande. Självupptaget svängande med sin lappade mantel. Lekare visste mycket väl att de var bland de få våtlänningar som var välkomna i Ale-öknen och lät sig sålunda inte skrämmas av Ale. Det var i varje fall var de låtsades. Ryktet som hon just hört bekymrade henne. Inte att tornet hade splittrats. Det skulle inte ha gått att hålla hemligt länge till, utan pratet om ett krig mellan Aes Sedir. Vetskapen om split mellan Aishadir var som att känna till en tvist inom sin egen familj. Att hon visste själen gjorde det nätt och jämnt uthärdligt, men tanken på att det kunde bli värre. Om det bara funnits något sätt att hela tornet, att göra det helt igen utan blodspillan. Lite längre bort på gatan stod en förportskvinna som kunde ha sett nog så bra ut om hennes ansikte varit renare. Hon sålde band och nålar från en bricka som hängde med en rem runt hennes hals, och på köpet delade hon ut rykten. Hennes blå klänning var av siden med röda slitsar i kjolen, men var sydd för en kortare kvinna. Den nötta follen satt tillräckligt högt för att hennes robusta skor skulle synas. Och i båda ärmarna och livet fanns hål som visade var det suttit broderier, senare borttagna. Det är dags en sanning, sa hon till kvinnorna som plockade bland hennes varor. Man har sett trollocker runt staden. Jajamän, den där gröna färgen går så bra ihop med fruns ögon. Hundratals trollocker och... Egwene stannade knappt upp. Om det funnits så mycket som en enda trollock i närheten av staden skulle älkrigarna ha vetat det långt innan ryktet nådde gatorna. Hon önskade att de visa varit begivna på skvaller. Ibland skvallrade de visserligen, men bara om andra äl. Äl var föga intresserade av någonting som hade med våtlänningar att göra. Möjligheten att när helst hon önskade kunna hälsa på i Elidas ämbetsrum i Tel Aaron Riord och läsa kvinnans brev hade emellertid vant Egwene vid att kunna veta vad som skedde ute i världen. Men så insåg Egwene att hon börjat se sig omkring på ett annat sätt, börjat iaktta folks ansikten. Det fanns HD-kunskapare i Carain. Lika säkert som att solen fick henne att svettas. Elida fick säkerligen dagligen rapporter härifrån med brevduva. Spioner för tornet, för olika Aya, för enskilda Aishadir. De fanns överallt, ofta där man minst anade det. Varför stod de där bägge akrobaterna bara där? Vilade de sig? Eller iakttog de henne? Just då satte de igång igen. Den ena hoppade upp för att stå på händer på den andres axlar. En gång hade en spion för gula Aya försökt frakta iväg Elaine och Ninive till Tarvalon som ett par hösäckar på grund av en order utfärdad av Elida. Egwene hade inga direkta bevis på att Elida ville ha tag på henne också, men det vore enfaldigt att anta någonting annat. Egwene kunde inte tro att Elida skulle ha överseende med någon som haft ett nära samarbete med kvinnan som hon hade fått avsatt. För övrigt fanns det säkert också Aishadir i Shalidar som hade kunskapare här. Om de fick höra talas om Egwene Shadir av gröna Aya. Det kunde vara vem som helst. Den magra kvinnan som stod i dörren till en butik, synbarligen upptagen med att studera en rulle mörkgrått tyg. Eller den rödmosiga kvinnan som stod och hängde utanför en krog och fläktade sig med förklädet. Eller den fete mannen som hade en kärra full med pajer. Varför tittade han så konstigt på henne? Hon var nära att genast sätta av mot närmsta stadsport. Det var den fete karn som hejdade henne. Eller snarare det sätt på vilket han plötsligt försökte täcka över pajerna med sina händer. Han stirrade på henne för att hon hade stirrat på honom. Förmodligen var han rädd för att en ejlvilde skulle ta några av hans varor utan att betala. Egwene skrattade matt. Ejl. Till och med folk som såg henne i ansiktet förutsatte att hon var en ejlkvinna. Någon av tornets spioner som letade efter Egwene Alvear skulle passera henne utan en blick. Hon kände sig bra mycket bättre till mods och återtog sitt kringvandrande på gatorna, samtidigt som hon lyssnade på vad som sades omkring henne. Problemet var att hon hade vant sig vid att få veta saker bara veckor eller rent av dagar efter att de inträffat. Och dessutom vara säker på att de verkligen skett. Ett rykte kunde fara 100 mil på en dag eller ta en månad på sig och gav upphov till 10 nya rykten varje dag. Idag fick hon veta att Chuan blivit avrättad därför att hon avslöjat svarta Aya. Att Chuan själv tillhörde svarta Aya och fortfarande var i livet. Att svarta Aya hade drivit ut alla andra Aishidair ur tornet. Berättelserna var inte nya utan bara variationer på gamla. En som däremot var ny och spred sig som en löpeld var att det var tornet som hade legat bakom alla de falska drakarna. Det gjorde henne så arg att hon skred iväg med stela steg varje gång hon hörde det, vilket innebar många stela steg för hennes del. Hon hörde att andoranerna i Arringill hade utropat någon adelsdam till drottning. Dylin eller Delin. Namnet varierade. Nu när Morgase var död, vilket skulle kunna vara sant. Och att Aishidair sprang runt i Arad Doman och gjorde de mest osannolika saker. Vilket sannligen inte var det. Profeten var på väg till Carhain. Profeten hade blivit krönt till kung i Gelden. Nej, i Amardicia. Draken återfödd hade dödat profeten som straff för hädelse. Alla älgkrigarna skulle snart ge sig av. Nej, de tänkte slå sig ner och stanna kvar. Berylaine skulle krönas till drottning på soltronen. En spinkig liten kar med flackande blick blev nästan misshandlad av sina åhörare utanför en krog när han sa att Rand var en av de förlorade. Men där ingrep Egwene utan att tveka. Har ni ingen heder? Frågade hon kallt. De 4 råbarkade kararna som hade varit på väg att gripa tag i den magre mannen tittade förvånat på henne. De var Carhainier, inte mycket längre än hon, men betydligt stadigare till växten, med de knäckta näsor och ärrade knogar som hör slagskämpar till. Men likväl hejdade de sig inför hennes bestämda ton, och av de älgkrigare som syntes på gatan. De tänkte inte hamna i bråk med vad de trodde var en älgkvinna under sådana omständigheter. Om ni måste ge er på en man för vad han tycker, så möt honom en och en med heder. Det här är inget slagfält och ni drar skam över er själva som är 4 mot 1. De stirrade på henne som om hon var tokig och en långsam rodnad spred sig över hennes ansikte. Hon hoppades att de tog det för ilska. Inte hur vågar ni ge er på någon som är svagare än ni, utan hur vågar ni göra annat än låta honom möta er en i taget. Hon hade just förmanat dem som om de följde G.H.O. Fast om de gjort det skulle hon förstås inte ha behövt förmana dem. En av kararna böjde huvudet i något slags halvbugning. Hans näsa var inte bara knölig utan hade till på köpet förlorat tippen. Han har gått nu. Nådig frun, kan vi också gå? Det var sant. Den magre mannen hade utnyttjat hennes inblandning till att försvinna. Hon kände ett plötsligt förakt. Ta till flykten för att han inte tordes möta 4 män. Hur stod han ut med skammen? Ljus. Nu gjorde hon det igen. Hon öppnade munnen för att säga att naturligtvis kunde de det, och fick inte fram ett ord. De tog hennes tystnad för medgivande, eller kanske som en ursäkt, och skyndade bort. Men hon märkte det knappt. Hon var alldeles för upptagen med att stirra på ryggarna till ett sällskap som red gatan fram. Hon kände inte igen det kanske dussinet grönklädda soldater som banade väg genom trängseln, men däremot de som de eskorterade. Hon såg bara kvinnornas ryggar. 5, kanske 6 trodde hon, mellan soldaterna. Egentligen bara delar av deras ryggar, men det räckte mer än väl. Kvinnorna hade på sig tunna resmantlar av linne i ljust bruna nyanser. Och Egwene kom på sig med att stirra på vad som föreföll vara en cirkel av renaste vitt på ryggen av en av dessa mantlar. Det var bara stygnen som skilde Tervallons vita låga från den runda inramning som betecknade vita aja. Hon fångade en skymt av grönt och sedan rött. Rött! 5 eller 6 Aesir Deer på väg mot kungliga palatset. Där en kopia av drakbaneret vajade från ett av de fyrkantiga tornen jämte Rands röda baner med den urgamla ACD-symbolen. Vissa kallade den röda fanan för drakbaneret, andra kallade den för Althors baner eller rent av Ale-baneret eller något av ett dussin andra namn. Hon klämde sig fram i vimlet och följde dem kanske 20 steg, men stannade sen. En röd syster, minst en, måste innebära att detta var den länge väntade delegationen från Vita tornet. Den som enligt Elaidas brev skulle eskortera Rand till Tervallon. Det hade gått mer än 2 månader sedan brevet anlände med en snabb kurir. Detta sällskap måste ha gett sig av strax efter. De skulle inte hitta Rand här, såvida han inte hade kommit oanmäld. Hon hade kommit fram till att han på något sätt återupptäckt den gåva som kallades att färdas. Men för den sakens skull förstod hon inte hur han bar sig åt. Men vare sig de hittade Rand eller ej, så fick de inte hitta Egwene. Det bästa hon kunde vänta sig var att bli hemsläpad, eftersom hon var en antagen som vistades utanför tornet utan övervakning av någon fullvärdig syster. Och det var att vänta bara om Elaida inte var på jakt efter henne. Även då skulle de ta henne med sig tillbaka till Tervallon och till Elaida. Hon hyste inga illusioner om att hon kunde mäta sig med 5 eller 6 Aesir Deer. Med en sista blick efter Aesir Deerna samlade hon ihop sina kjolar och började springa. Hon pilade mellan folk, törnade emot andra och duckade under mularna på hästar som drog vagnar eller kärror. Hon följdes av vredgade rop. När hon slutligen rusade ut genom en av de höga, kantiga stadsportarna slog den heta vinden mot hennes ansikte. Här, där det inte fanns några byggnader som hejdade den, bar den med sig stora sjok av damm som fick henne att hosta våldsamt. Men hon fortsatte likväl att springa hela vägen till de visas tält. Till hennes förvåning stod ett smäckert sto utanför Amys tält. Hästen hade guldsmyckad sadel och tyglar och tog som hand av en gaishain som stod med nedvänd blick utom när han klappade den eldiga springaren. När Egwene dök in i tältet fann hon att dess ryttare, Berolane, drack te tillsammans med Amish, Bear och Sorrele. Alla 4 låg utsträckta på färggranna, toftförsedda kuddar. En kvinna i vitt, Rodera, låg på knä i ödmjuk väntan på att fylla på deras koppar. Det är Aesir Deer i staden, sa Egwene så fort hon kommit in. På väg mot solpalatset. Det måste vara Elaidas delegation till Rand. Berolane reste sig graciöst. Egwene var tvungen att motvilligt erkänna att gras var något kvinnan hade. Och hennes ridklänning var sydd i ett anständigt snitt. Inte ens hon var dum nog att rida i solen i sin sedvanliga utstyrsel. De andra reste sig med henne. Det tycks som om jag måste återvända till palatset, suckade hon. Ljuset alena vet vad de tycker om att ingen är där för att ta emot dem. Amish, om du vet var Ruark är, skulle du då kunna skicka bud till honom att möta mig? Amish snickade, men Sorrele sa, du borde inte förlita dig så mycket på Ruark, flicka. Randall Thor överlät Carhain i din vård. De flesta män tar hela handen om man ger dem ett finger. Ge en klanhövding ett finger så har han snart tagit hela armen. Det är sant, mumlade Amish. Ruark är mitt hjärtas skugga, men det är sant. Berolane drog fram ett par tunna ridhandskar som suttit instuckna innanför hennes skärp och började sätta på sig dem. Han påminner mig om min far. Allt för mycket ibland. Hon gjorde en dyster grimas. Men han ger mig många goda råd. Och så vet han när han ska se stor och respektingivande ut. Och i vilken grad. Jag tror att till och med Eiseger måste bli imponerade när Ruark stirrar på dem. Amis skrattade långt ner i strupen. Han är imponerande. Jag ska skicka honom till dig. Hon kysste Berylane lätt på pannan och kinderna. Egwene stirrade på dem. Så kysste en mor sin son eller dotter. Vad var det som försiggick mellan Berylane och de visa? Naturligtvis kunde hon inte fråga dem. En sån fråga skulle bringa skam över både henne och de visa. Och över Berylane, även om Berylane inte skulle veta det. Och dessutom skulle Egwene gladeligen åsamka Berylane så mycket skam att hon blev skallig. När Berylane vände sig om för att gå la Egwene handen på hennes arm. Du måste vara försiktig med dem. De lär inte vara vänligt inställda till Rand. Men fel ord eller fel gest kan göra dem till hans fiender. Det var nog så sant. Men inte vad hon egentligen behövde säga. Hellre lät hon någon slita tungan ur munnen på henne än bad Berylane om en tjänst. Jag har haft att göra med Eiseder förut, Egwene Seder, sa den andra kvinnan torrt. Egwene lyckades låta bli att ta ett djupt andetag. Hon måste göra detta, men tänkte inte låta denna kvinna se hur svårt det var för henne. Elida vill inte Rand väl, lika lite som en vässla vill en kyckling väl. Och dessa Eiseder är trogna Elida. Om de får höra talas om en ACD som är på Rands sida och befinner sig här där de kan få tag på henne, kan det hända att hon försvinner rätt vad det är. Hon mötte Berylanes outgrundliga blick och kunde inte förmå sig att säga mer. Efter ett långt ögonblick log Berylane. Egwene Seder, jag ska göra vad helst jag kan för Rand. Både leendet och tonen var menande. Flicka, sa Sorrel vast, och förundligt nog blommade röda fläckar upp på Berylanes kinder. Utan att se på Egwene sa Berylane med omsorgsfullt neutral röst. Jag skulle uppskatta om ni inte sa någonting till Ruark. I själva verket tittade hon inte på någon, men försökte ignorera Egwenes blotta närvaro. Det ska vi inte, skyndade Amis sig att säga, innan Sorrelle han mer än öppna munnen. Det ska vi inte. Upprepningen var riktad till Sorrelle, med en blandning av fasthet och frågande tonfall. Och till sist nickade den äldsta av dem visa, om än något motvilligt. Berylane drog till och med en lättad suck innan hon försvann ut ur tältet. Det är tåga i barnet, skrattade Sorrelle så snart Berylane gått. Hon sjönk ned på kuddarna igen och klappade på platsen intill för att Egwene skulle sätta sig. Vi borde skaffa henne en passande make, en man som kan mäta sig med henne, om det nu finns någon sån bland våtlänningarna. Egwene torkade sig i ansiktet och om händerna på en fuktig handduk som Rodera gav henne. Och undrade om situationen tillät henne att fråga om Berylane utan risk för heden. Hon tog emot en tekopp av grönt havsfolksporslin och tog sin plats i ringen. Om någon av de andra svarade på vad Sorrelle sagt skulle kanske tillfället yppa sig. Är du säker på att dessa Eiseder vill göra Cara Karn illa? Frågade istället Amis. Egwene rodnade. Här tänkte hon på skvaller när det fanns viktiga saker att dryfta. Ja, svarade hon snabbt och sen långsammare. Det vill säga, jag vet inte om de vill göra honom illa precis. I varje fall inte avsiktligt. I Elidas brev hade det stått någonting om den ära och respekt som tillkom Rand. Hur mycket respekt ansåg en före detta röd syster att en man som kunde leda kraften förtjänade? Men jag hyser inga tvivel om att de vill försöka kontrollera honom på något sätt. Få honom att göra vad Elida vill. De är inte hans vänner. I vilken utsträckning var Ejsedena i Shalidar hans vänner? Ljus, hon måste få prata med Ninive och Elaine. Och de kommer inte att bry sig om att han är Kara Karn. Sorrile lät höra en misslynt grymtning. Tror du att de skulle försöka göra dig gilla? Frågade Bear och Egwene nickade. Om de upptäcker att jag är här. Hon försökte dölja sin rysning genom att läppja på mintet. De skulle göra sitt bästa för att föra henne tillbaka till Vita tornet. Antingen det nu var för att ha som hållhake på Rand eller för att hon var en antagen utan översyn. De kommer inte att lämna mig i frihet om de kan hindra det. Elaida kommer inte att vilja att Rand ska lyssna på någon annan än henne. Bear och Amys utbytte en bister blick. Då är svaret enkelt. Det lät på Sorrele som om det var avgjort. Du får stanna bland tälten så hittar de dig inte. Visa undviker i vilket fall som helst, Ejsedir. Om du blir kvar hos oss några år till ska vi nog göra en bra vis av dig. Egwene tappade nästan koppen. Ni smickrar mig, sa hon med försiktig ton. Men förr eller senare måste jag ge mig av. Sorrele såg inte övertygad ut. Egwene hade lärt sig att hävda sig mot Amys och Bear på sätt och vis. Men Sorrele... Inte än på ett tag, tror jag, sa Bear. Hon log för att mildra ordens klang. Du har mycket kvar att lära. Ja, och är ivrig att sätta igång igen, tillade Amys. Egwene kämpade för att inte rodna, varvid Amys rynkade pannan. Du ser besynlig ut. Har du överansträngt dig nu på morgonen? Jag var övertygad om att du hade återhämtat dig tillräckligt. Det har jag, skyndade sig Egwene att säga. Det lovar jag att jag har. Jag har inte haft ont i huvudet på flera dagar. Det måste ha varit dammet och trängseln i staden var värre än jag mindes den. Och i morse var jag så uppskärrad att jag inte åt någon ordentlig frukost. Sorrele tecknade och trodera. Hämta lite honungsbröd om det finns och ost och all frukt du kan hitta. Hon petade Egwene i sidan. En kvinna ska ha lite hull. Och det är från en kvinna som såg ut som om hon lämnats ute i solen tills nästan allt hennes hull hade torkat bort. Egwene hade egentligen ingenting emot att äta. Hon hade varit för skärrad för att äta på morgonen. Men Sorrele iakttog varje tugga hon tog och hennes granskning gjorde det lite svårt att svälja. Tillsammans med det faktum att de ville diskutera hur de skulle ställa sig till Ejsedena. Om Ejsedena var fientligt sinnade mot Rand måste de bevakas, samtidigt som man måste finna ett sätt att skydda honom mot dem. Till och med Sorrele var lite besvärad av att de kanske skulle bli tvungna att gå till direkt handling mot Ejsedena. Inte rädd. Det som besvärade dem var att bryta mot vad seden förordade. Men vad som än var nödvändigt för att skydda Kara Karn måste göras. Egwene för sin del var orolig för att de skulle göra en befallning av Sorreles förslag om att hon skulle stanna bland tälten. I så fall skulle det inte finnas någon utväg. Ingen möjlighet att komma undan 50 par ögon utom genom att stanna i sitt eget tält. Hur gjorde Rand när han färdades? De visa skulle göra vad som än var nödvändigt så länge det inte inkräktade på G.H.O. De visa tolkade kanske reglerna annorlunda på sina ställen, men de höll sig till sin tolkning lika strikt som någon annan ale. Ljus. Rodera var Shaido, en av de tusentals som tagits till fånga i det slag under vilket Shaido drivits bort från staden. Men de visa behandlade henne inte annorlunda än någon annan Guy Shine. Och så vitt Egwene kunde bedöma uppförde sig Rodera heller inte annorlunda än någon annan Guy Shine. Inte det minsta. De skulle inte bryta mot G.H.O. hur nödvändigt det än blev. Lyckligtvis kom inte ämnet på tal. Det gjorde däremot olyckligtvis hennes hälsa. De visa kunde inte hela eller kontrollera någons hälsotillstånd med kraftens hjälp. Istället hade de sina egna metoder. Vissa av dem verkade bekanta från den tid hon gått i lära hos Ninni för att bli klokfru. Att kika in i hennes ögon och lyssna på hennes hjärta genom ett ihåligt trärör. Andra var utpräglade ejlmetoder. Hon fick böja sig ner och röra vid tårna tills hon blev yr. Hoppa upp och ner på samma plats tills hon trodde att ögonen skulle fara ur sina hålor. Och springa runt om visas tält tills hon såg mörka fläckar framför ögonen. För att sedan få vatten hällt över sig av en gaishain. Dricka så mycket hon förmådde, samla ihop kjolarna och springa igen. Eil trodde mycket på härdighet. Om hon hade sprungit aningen för långsamt eller stannat innan Amy sa att hon fick det, skulle de ha bestämt sig för att hon trots allt inte hade återhämtat sig tillräckligt. När Sorrele slutligen nickade och sa: "Du är frisk som en spjutjungfru, flicka." Stod Egwen vajande och flämtande efter luft. Det skulle inte en spjutjungfru ha gjort, det var hon övertygad om. Men likväl kände hon sig stolt. Hon hade aldrig tänkt på sig själv som mjuk. Men visste mycket väl att hon innan hon började leva bland Eil skulle ha stupat innan hon kommit halvvägs genom provet. Ett år till, tänkte hon. Och jag springer lika snabbt som en far Darius May. Å andra sidan var hon knappast i form att återvända till staden nu. Hon följde med de visa till deras ångtält. För en gångs skull behövde hon inte hälla vatten på de heta stenarna. Det skötte Rodera. Hon njöt när den fuktiga hettan löste upp spänningarna i hennes muskler. Hon gick inte förrän de fick sällskap av Rurak och två andra klanhövdingar. Chimolan från Miagoma och Indirian från Kordara. Långa, massiva män med gråsprängt hår och stadiga ansikten. Det fick henne att fara ut ur tältet så snabbt att hon inte hann vira sjalen om sig. Hon väntade sig alltid att höra skrattsalvor när hon gjorde så. Men Eil verkade aldrig förstå varför hon skyndade ut ur ångtältet så snart en man kom in. Det skulle ha passat utmärkt med deras Eil-humor om de förstått. Men lyckligtvis var det ingen som insåg sambandet, vilket hon var mycket glad över. Hon samlade ihop resten av sina kläder från den prydliga hög som låg utanför ångtältet och skyndade tillbaka till sitt eget. Solen stod lågt nu och efter en lätt måltid var hon redo att somna. För trött för att ens tänka på Tell Aaron Riord. För trött för att komma ihåg mycket av sina drömmar heller. Det var en sak som de visa hade lärt henne. Men av dem hon mindes handlade de flesta om Gawain.